Det här är P1, Sveriges Radio.
Du tog tåget från Göteborg upp nu på morgonen till Stockholm. När jag åker tåg, jag blir ofta väldigt så här nojig över att jag ska bli sjuk. Folk sitter alltid och hostar och snörvlar och det är så svårt och man kan inte gömma sig på tåget. Liksom. Hur gör du?
Jag försöker se det som ett bra realistiskt test av mitt immunförsvar.
Mm-hmm. Man får ta det om det kommer.
Eller? Ja, nej men så då det är liksom då, det är ett bra sätt att testa sig i skarpt läge om ens metoder fungerar. Det hänga med förskolebarn eller åka tåg eller kommunalt.
Just det där med nu mina barn större, men jag minns hur det var när man kom på Lucia till förskolan och alla barnen står med så här dubbelsträngar av snor och håller fram en Lucia-bulle som de har bakat själva, så ska man äta den där.
Precis. Nej, men då var det ju liksom ett år av ständig rinnig näsa, lite så här småhostig hos mig och min man.
Mm. Känns det bra? Sitter du bra?
Sitter jättebra.
Du har en kopp te framför dig?
Precis.
Ja. Ska vi dra igång?
Ett ögonblick, vänta.
Fyller på vätskebalansen i kroppen.
Jag är redo.
Hon är träningsprofilen som tog spinningen som träningsform till Sverige i mitten på 90-talet. Och hon har även bidragit till att göra yogan mer folklig. Monica Björn har i 30 års tid varit en stark röst i Träningssverige, ofta med en vilja att folkbilda och missionera inom ämnet hälsa. Men sedan 5 år tillbaka har hon framförallt kallat sig klimakterieaktivist. Det var när hon själv fick klimakteriebesvär som hon insåg att kunskapen släpar. Inte ens vården kunde förstå hennes symptom. Hur kommer det sig att det är så tyst om en fas i livet som förr eller senare påverkar halva befolkningen? Nu har hon själv utforskat ämnet, skrivit böcker och varit på föreläsningsturnéer. Hur känns det att vara den som gett klimakteriet ett ansikte?
Nej, men det känns väl bra. Det känns som att det går framåt, om än långsamt. Jag gör mitt bästa till att sprida kunskap och medvetenhet om den här fasen i kvinnors liv.
Du har ju varit på resande fot i princip i 5 års tid och missionerat, kan man säga. Hur märker du av liksom intresset för frågan om klimakteriet?
Alltså, intresset har ju egentligen bara ökat och ökat för varje år som går, och det finns ett uppdämt behov både att prata om det men också att lära sig mer. Och tänker man då på att det är mellan 900 000 och 1 miljon kvinnor i klimakteriet vid en given tidpunkt i Sverige, så finns det lite att göra, kan man säga, helt enkelt.
Att man inte har pratat om en sån, vad ska man säga, en så stor del av livet som det ändå är. Vad tror du att det handlar om?
Delvis att kvinnor tidigare har mer eller mindre fått ta hand om det här i tysthet. Man är van, eller tidigare generationer var mer vana vid att bita ihop. Man fick höra att det är så det är att bli gammal. Och jag tror att också förväntningarna låg därefter. Utan man förväntade sig att man skulle ha ont i kroppen, att man skulle bli tröttare, att man inte skulle orka med på samma sätt. Och sen så pratade man inte om det. Det är ju svårt, jag menar, det var egentligen de senaste 10 dryga åren som vi pratar mer om mens till exempel. Så väldigt många saker som har med kvinnohälsa att göra har inte pratats om historiskt. Och nu är ju vi som är födda på 70-talet i klimakteriet. Och vi är en generation som inte biter ihop på samma sätt, utan vi vill må bra så länge vi kan och vi är pålästa. Och vi vågar ställa krav då på att få hjälp. Och vi vill läsa på själva för att se vad vi själva kan göra för att bidra till att må bättre.
Det är ju intressant det du lyfter upp där, att 70-talistgenerationen inte accepterar då att man inte pratar om det eller att man inte får hjälp med det. Varför tror du att just den här generationen är den som tar frågan?
Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Tittar man omkring sig och vi tittar på Storbritannien till exempel, som är ett föregångsland när det kommer till att också lyfta klimakteriefrågan både i samhället och på arbetsplatsen. Och tittar man på de då klimakterieaktivister som har jobbat i Storbritannien ungefär lika länge som jag har hållit på här i Sverige, så är de ju samma generation som jag är. Och det kan man fråga sig då, att är det så att kvinnofrågor lyfts i samhället mer och att det också bidrar? Jag har faktiskt ingen aning.
Mm. Finns det någonting som hänger ihop med kvinnors åldrande, tror du? Att det finns någonting tabu som spökar över klimakteriet ur den aspekten?
Absolut, till 100%. Och det påverkar ju oss kvinnor på så många olika sätt. Delvis den här pressen på att alltid se ungdomlig ut. Alltså se ut på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt. Och det påverkar oss på i olika aspekter. Till exempel det att väldigt många kvinnor idag är väldigt motsträviga att ens, vad ska vi säga, erkänna för sig själva att skulle det kunna vara klimakteriet, eftersom man då förknippar det med åldrande, att vara passé. Och jag behöver ju bara gå så långt som till mig själv egentligen. Alltså när jag hamnade i klimakteriet så var det ju en enorm diskrepans mellan ordet klimakteriet och den typen av kvinna som jag själv tyckte att jag var. Och i mitt huvud så var ju en kvinna i klimakteriet, det var ju någon som var väldigt, 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 väldigt gammal. I mitt huvud var en kvinna i klimakteriet, det var en kutryggig kvinna med grått hår upplagt på papiljotter som rörde sig lite för långsamt över övergångsstället i en beige trenchcoat. Och hade någon pratat med mig om klimakteriet när jag var 44 år gammal, och det var ju så här med facit på hand 2 år innan jag började min klimakterieresa, då var jag mitt absolut starkaste jag. Jag hade tränat med personlig tränare, tyngdlyftning i 3 års tid, och jag blev bara starkare och starkare och starkare, och väldigt liksom nonchalant kring att klimakteriet är någonting som vanligtvis startar i 40-årsåldern. Så att självklart är det så att samhällets bild av och vår egen bild av kvinnligt åldrande är ju vanligtvis negativ, tyvärr. Och det är också någonting som jag vill bidra till, det är att lyfta kvinnors åldrande och verkligen prata kring åldrande som att verkligen se det som det är ett privilegium att bli äldre.
Mm.
Och vad kan vi istället då fokusera på i att vad vill vi kunna göra i våra kroppar? Hur vill vi att hjärnan ska fungera när vi blir äldre? Och vad kan vi bidra med i vårt levande idag till att förbättra förutsättningarna till att vi faktiskt har god hälsa så sent upp i livet som möjligt? Och titta på åldrande ur den aspekten snarare än utifrån ett utseende perspektiv till exempel.
Mm. Jag tror att den där med åldrandets ångest eller stigmat kring kvinnors åldrande hänger ihop med ungdomsvurmen i samhället, eller handlar det bara om konsekvensen av att en viss biologiska funktion är borta i och med klimakteriet?
Både och, tror jag. Definitivt det här med att vi dyrkar ungdomlighet och det ungdomliga i samhället. Och jag tog upp det bland annat i min första klimakteriebok, Stärken om klimakteriet, där jag pratar om det, vikten av att fler kända kvinnor som syns medialt pratar om kvinnligt åldrande ur en positiv aspekt och även pratar om klimakteriet. Och det behöver inte vara ur en positiv aspekt, men pratar om klimakteriet överhuvudtaget, full stopp.
Finns det en positiv effekt av klimakteriet att prata om?
Den positiva aspekten är ju att ju mer du kan om den här processen, desto lugnare känner du dig. Desto lättare är det för dig att kunna avgöra vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt under den här perioden. Men förutom det så är det ju faktiskt så att många kvinnor tycker att det är ganska så skönt att slippa att tänka på preventivmedel till exempel, att de inte längre behöver bli oönskat gravida. Många kvinnor uppger att de känner sig tryggare i vem de är själva. De har lättare att säga nej, de har lättare att säga ifrån. De har lättare att ta plats. Man väljer sitt sällskap med större omsorg. Man kanske har liksom mindre tid, och med den tiden vill man göra saker som är värdefulla för en själv. Och det är det positivt med klimakteriet? Det är väl inte klimakteriet per se, utan det är snarare med att bli äldre.
Att bli tryggare som äldre.
Ja, precis.
Ja, just det. Du nämnde ju de här engelska klimakterieaktivisterna som verkar ha kommit lite längre. Och jag tänker på det eftersom du också håller föreläsningar för stora företag som Volvo, Peab och Stena och sådär, som vill höra dig prata om klimakteriet. Hur kommer det sig? För du nämnde ju de här engelska, att de är väldigt engagerade i samhällsdebatten i stort.
Ja, det är ganska intressant, för att Dels trodde jag att företagen kanske skulle vara lite senare att haka på att skaffa sig kunskap. Nummer två var att jag varit väldigt förvånad över att det var väldigt industritunga företag som hörde av sig först. Men det visade ju sig att det hänger ihop med att trots att de har en väldigt liten, eller faktiskt tack vare att en så liten andel av deras anställda är kvinnor, så är de också väldigt rädda om att behålla den kompetensen inom företaget. Och dessutom är de också beredda på att spendera pengar för att utbilda den delen av sin personal, för att då också säkerställa att man gör vad man kan för att bibehålla den här kunskapen och erfarenheten och de här kvinnorna.
Men vad är det rent konkret det handlar om? Varför bryr sig stora företag om att ha ett klimakterieperspektiv i sin verksamhet?
Därför att de är också medvetna om att tittar man på sjukskrivningssiffrorna i Sverige idag, så är kvinnor i klimakterieålder överrepresenterade. Både i så kallad vanlig sjukskrivning men också långtidssjukskrivning, vilket är 180 dagar eller längre. Mm. Och tittar man på undersökningar som har gjorts på arbetsmarknaden i Storbritannien, där man då bland annat har intervjuat 4 000 brittiska kvinnor, så visade det sig i den enkäten att 59% av de 4 000 brittiska kvinnorna uppgav att de hade behövt ta ledig tid från jobbet på grund av klimakterierelaterade symptom. Men ännu mer skrämmande i just den undersökningen var att 50% av de 59%, alltså hälften av de 59%, hade själva valt att avsluta sina anställningar. Och tittar man sen då på där de får följa upp de här frågorna, hur många kvinnor det är då som uppger att jag önskar att jag hade haft mer kunskap tidigare. Hade jag haft det och förstått att det var klimakteriesymptomen som fick mig att må på det här viset, så hade jag antagligen haft kvar mitt jobb idag som jag både älskade och var duktig på.
Så det är en samhällsekonomisk fråga också, kan man säga.
I allra högsta grad. Så tittar man på klimakteriefrågan och varför jag är så engagerad, så är det ju delvis för att jag vurmar om kvinnors hälsa. Men det är också detta att det är ett problem hela vägen då för företagen och upp på samhällsnivå. Och det kostar samhället otroligt mycket pengar. Både i förlorad production losses, alltså i förlorad arbetstid. Men också då, om man tittar på alla de här kvinnorna behöver ju då ersättas utav annan arbetskraft. Det kostar både samhället, företagen och individen.
Jag skulle vilja återvända till den 8 september 2017. Du skriver ett Instagram-inlägg som får ett enormt genomslag. Jag har skrivit ner det.
Oj.
Det börjar med, jag hade känt mig trött i flera veckor.
Ah, okej.
Nu kan jag få läsa det på min skärm.
Ja.
Ska se om jag kan få en tillräckligt bara så.
Jag hade känt mig trött i flera veckor. Sömn är vanligtvis min superpower, och plötsligt sov jag mycket sämre än tidigare. Jag fick svårt att somna och vaknade mitt i natten utan att kunna somna om. Kroppen ville varken köra tung eller explosiv träning. Jag kände mig nere och inte lika alert, positiv och energisk som vanligt. Först trodde jag att det var allergi, sen en annalkande förkylning, och inte förrän symptomen blev fler insåg jag att det faktiskt hade med åldern att göra. Ja, inte åldern per se, men perioden jag var inne i som 46-årig kvinna. Jag slukade information om klimakteriet och förklimakteriet och blev förbannad över 1. Hur svårt det var att hitta tydlig och faktabaserad information. 2. Hur lite det talas om klimakteriet. Halva Sveriges befolkning har varit där eller kommer dit förr eller senare.
Vad fick du för reaktioner på det där inlägget?
Oj, så mycket reaktioner och så många kommentarer. Så många kvinnor som både kände igen sig, så många kvinnor som ville ställa frågor. Precis så har jag känt också.
Mm.
Så att det var verkligen, ja, det var en storm av reaktioner efter det inlägget. Vad kan det ha med hormoner och klimakteriet att göra? Det var den absolut vanligaste reaktionen.
Mm.
Och sen också liksom glädjen över att tack för att du tar upp detta och pratar om det och drar ut det i ljuset.
Du var 46 år då när det här hände.
Mm, och skulle fylla 47 det året.
Vad var dina första tankar? Liksom?
Nej, men det var väl verkligen det här magkänslan kring att det kan väl inte vara så att det bara är jag som reagerar på det här viset. Eller är det så att det finns en hemlig klubb där alla pratar om klimakteriet som jag inte vet om? Så att det fanns en känsla av att det måste ju finnas flera ute som kan känna igen sig. Men ändå blev jag överraskad över responsen.
Vi pratade i början av den intervjun om att det finns ett inbyggt liksom, tabu kring det här eftersom det har att göra med lite grann kvinnors åldrande och så. Du som fram till den här dagen hade varit så mycket levt med din kropp och levt och andats träning, blev det så för dig också rent personligen att du kände att det här var någonting negativt i början som du var tvungen att hantera?
En enorm krock. Alltså det här, när jag skrev det här inlägget, då hade jag ju landat i att det faktiskt var klimakteriet jag befann mig i, men i över ett års tid så visste jag ju inte det. Jag fick liksom symptom efter symptom, och om vi då håller oss till träningen och just det här att kroppen är mitt arbetsredskap, så hade jag ju kommit till en punkt där jag hade resignerat till det faktum att nej, men det är väl så här att bli gammal då. Så det var en enorm kris för mig. När jag väl förstod att jag var i klimakteriet så var ju det en lättnad.
För då fick du en förklaring?
Då fick jag en förklaring.
Du nämnde så här på punkt efter punkt. Vad var det för symptom du fick?
Ja, i icke bestämd ordning så var det ju då allt ifrån att jag fick ögonvaglar, jag fick täta urinvägsinfektioner, jag fick mystiska hudutslag som ingen kunde förklara var de kom ifrån. Jag hade aldrig haft oro eller ångest tidigare och började uppleva ett oroskryp i kroppen, tryck över bröstkorgen. När jag vaknade på natten så kunde jag höra mina egna hjärtslag och jag kunde känna att jag hade svårt att få ner min puls. Jag märkte då att min tidigare väldigt regelbundna mens började uppföra sig väldigt, väldigt annorlunda. Jag var mer nedstämd. Jag började få delar av imposter syndrome. Alltså jag började ifrågasätta min egen kunskap och om jag verkligen kunde utföra de här sakerna som jag hade tackat ja till, trots att det var jobb som jag hade gjort kanske 50 gånger tidigare. Så att jag fick en påverkan både på självförtroende och självkänsla. Och jag började ju felsöka som man gör. Både då kring, nej men jag trivs ju jättebra, jag älskar mitt jobb, jag älskar min man, jag älskar där vi bor. Och nej men det är ju inte det, vad är det? Jag känner ju att det är någonting som gnager.
Mm.
Och kunde inte sätta fingret på det. Och det är ju enormt stressande. Och jag var ju en person som aldrig hade sprungit ner min lokala vårdcentral. Någonsin. Och helt plötsligt då så sökte jag ju då för massvis med olika liksom symptom, urinvägsinfektionerna och de här utslagen och så vidare. Och under den perioden var det ju ingen av de läkarna jag träffade som ens nämnde ordet klimakteriet.
Hur länge pågick den här perioden?
1,5 år innan jag fattade att jag var i klimakteriet. Och jag behövde få värmevallningar. Så jag är väldigt tacksam över att jag är en av de 80% av kvinnorna som upplever värmevallningar. För jag tror att hade jag inte fått dem så hade det dröjt ännu längre tid.
Innan du förstod vad det handlade om?
Ja, det var tack vare värmevallningarna som jag till slut motsträvigt kunde lägga ihop 1+1. Mm.
Och det var du som var tvungen att lägga ihop det? Du fick inte hjälp av någon professionell inom vården som kunde berätta för dig vad som höll på att hända?
Nej, och då hade jag träffat både gynekolog och olika läkare för en del av de symptomen som jag hade haft. Jag hade varit hos min dåvarande gynekolog och sökt just för oregelbundna blödningar. Och när jag var hos henne så sökte jag för att jag hade blött oavbrutet i 4 veckor i sträck och började få järnbrist.
Mm.
Och är då kvinna 46,5 år gammal som tidigare har en historik utav väldigt, väldigt regelbundna menstruationer. Och jag söker då för att min menstruation är helt all over the place. Och ingen gång under det mötet så nämns ordet klimakteriet. Och oregelbunden mens är ett av de vanligaste tecknena utav att man är liksom i början av sin resa.
Vad tänker du om det? Att du inte fick någon...
Alltså jag blir både förbannad och frustrerad och irriterad. Samtidigt så kan man inte bli för liksom irriterad och upprörd över en enskild läkare eller gynekologs handling. För att saknas det att man inte får den kunskapen på utbildningen, så är det inte den enskilda läkaren eller gynekologens fel. Utan det är ju ett systemfel, helt enkelt.
Men du blir förbannad över att det är så?
Ja, otroligt förbannad. Jag blir otroligt förbannad både när det gäller enskilda kvinnor när de valsas runt i vården och de söker för både det ena och det andra. Och ingen gång så nämns ordet klimakteriet. Men jag blir också bekymrad över den samhällskostnad som det blir när då vi kvinnor då ska söka olika läkartider för olika typer utav symptom. Och sen då om det går obehandlat för länge för de som då får medelsvåra till svåra symptom och kanske i förlängningen dessutom blir sjukskrivna. Och tittar man då på hela bilden så är det ju lätt att bli uppgiven.
Men du blir inte uppgiven för du blev en klimakterieaktivist.
Ja, men jag drivs ju i att kunna bidra till förändring. För man kan sitta arg ensam på sin kammare och förgås utav den ilskan. Eller så kan man vända den ilskan och frustrationen till att faktiskt bidra till en förändring. Och sen så självklart så får jag ju energi. Jag får mängder utav energi utav de kvinnor som både skriver och kommer fram och delar sina berättelser och så generöst tackar för hjälpen. Som berättar om att nej, men det var inte förrän jag hamnade på ditt Instagramkonto eller jag läste dina böcker som jag fattade. Och då kunde jag söka rätt hjälp och jag har fått mitt liv tillbaks. Eller kvinnor som kommer fram, utan dig hade jag inte levt idag. Vad svarar man ens på det? Det är en sån gåva att få det att en annan person delar med sig av det. Att jag får öva mig på att verkligen ta till mig det på rätt sätt.
Var är du någonstans nu i din klimakterieprocess? För den pågår väl under ett antal år?
Ja, det stämmer. Nu ska vi se här. Hösten, vintern 2018 startade jag hormonbehandling och har gått på hormonbehandling sedan dess. Och jag är ju en av dem som verkligen ärligt kan säga det, att jag fick mitt liv tillbaks.
Det är väldigt starkt uttryckt,
ja.
Att få sitt liv tillbaks.
Ja. Och det är för att det är det som är sanningen. Därför att, och det hänger ihop, för mig personligen, hänger det allra mest ihop med det mentala. Det har liksom ingenting... Ja, smärtan i kroppen försvann. Ja, jag sover bättre. Jag får svar på träningen. Men det är en bagatell i sammanhanget om vi jämför med den psykologiska effekten att få sig själv tillbaks. Allt ifrån livsglädje, äventyrslusta, lust till livet, nyfikenheten. Den positiva Monica kom tillbaks. Och det är värt mer än egentligen någonting annat.
För hur många kvinnor tror du att klimakteriet blir en sån dramatisk svängning så att man landar i slutsatsen att man får sitt liv tillbaka?
Ja, men det är viktigt att förstå att alla kvinnor får inte medelsvåra till svåra symptom. Absolut inte. Och det är inte det liksom mitt arbete går ut på heller. Att det går inte ut på att skrämma upp kvinnor. För att det kan vara en av liksom en kritik som man skulle då kunna rikta gentemot det här arbetet. Att prata om klimakteriet mer. Ja, men det är onödigt att skrämma upp kvinnor. Och klimakteriet är ändå naturligt. Och det har människorasen har klarat av att gå igenom klimakteriet i alla dessa år och så vidare. Nej, det har inte med det att göra. Utan det har allt att göra med att kunskap är makt. Och i det förstå att har vi kunskapen, då behöver vi inte heller bli så uppstressade och tro att alla andra hemska saker har hänt. Om vi då vet att det är en hormonell påverkan som kan orsaka många av de här symptomen, då kan vi hitta ett lugn i det. Det finns vissa kvinnor som har ett väldigt, väldigt lätt klimakterie till exempel. De märker ingenting under åren då fram till menopaus, och sen efter menopaus, alltså när de varit blödningsfria 12 månader i sträck, så kanske de får lite torra slemhinnor och så vidare, and that's it. Och sen finns det kvinnor då som har några stycken symptom, men de tycker att det är hanterbart med livsstilsinterventioner, och de gör vissa förändringar då i sitt liv och i sin kost och i sin träning och sin vila och återhämtning, och det räcker för dem. Men jag vill också säga det att väldigt många kvinnor är skolade i bita ihop-metoden. Så väldigt många kvinnor försöker för sig själva att också spela ner lite grann hur dåligt de faktiskt mår. Och det som är väldigt lömskt med många av klimakteriesymptomen, det är att de kommer ju inte allihop över en natt. Utan de kommer smygande, vanligtvis mot något symptom i taget, över några månader eller års tid. Och det är också det som gör att många av oss märker inte exakt hur djupt ner vi har fallit i liksom klimakteriegyttjehålet förrän vi får hjälp att komma ut på andra sidan. Och då är det verkligen, åh herregud, jag mådde sämre än jag ens fattade när jag var där.
Man märker, du har ju mycket interaktion med dina följare, och man märker ju i de här kommentarsfälten hur det är inte bara du som drabbades av det där, att du har sökt hjälp och inte fått någon hjälp av gynekologer och läkare.
Och det är ju upprörande. Det är upprörande framförallt för att det är ju helt obegripligt att någonting som hälften av Sveriges befolkning ska gå igenom, har vi inte ett bättre system för att hjälpa de kvinnor som faktiskt vill ha medicinsk hjälp. Alla vill ju inte det, men för de som vill det så finns inga valmöjligheter idag för många kvinnor.
Du, det är ju 5 år sedan du började den här resan, kan man säga. Det har blivit 2 böcker, det är många föreläsningar. Tycker du att du ser någon förändring i hur det pratas om det, eller börjar du se någon förändring i vården och bland gynekologer när det gäller att utbilda sig i att kunna hjälpa kvinnor som är i den fasen?
Den största förändringen ser jag bland kvinnor själva. Att kvinnor, det sprider sig som ringar på vattnet, och det är någonting som jag brukar säga på mina föreläsningar, att den här förändringen behöver ske nu, och den behöver starta på gräsrotsnivå. Den behöver komma utifrån att kvinnor själva skaffar sig kunskapen, så att om och när de söker hjälp inom vården så är de pålästa kring vilka alternativ som finns. För det kommer att utöka möjligheterna till att de faktiskt får hjälp och inte går ifrån sitt läkarbesök med ett recept på antidepressiv medicin. Och det är ingenting emot antidepressiv medicin. Ibland kan det vara så att både antidepressiv medicin och hormoner krävs. Medan för många kvinnor är det just den hormonella behandlingen som de kanske ska prova först.
Just det, att man blivit feldiagnostiserad och felbehandlad helt enkelt.
Exakt, exakt.
Du Monica Björn, jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som har format dig. Och då brukar jag alltid gå tillbaka till de tidiga åren i livet.
Hur långt tillbaka vill du gå?
Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till din uppväxt i Onsala i Göteborg. Mm. Du är adopterad från Sydkorea och växer upp i ett medelklassområde, kan man säga det, om Onsala.
Ja, kritvitt.
På 70-80-talet.
Kritvitt medelklassområde.
Kritvitt i meningen, inte vitt mexitegel utan vita människor, eller vad tänker du?
Ja, precis. Ja. Vita människor. Ja, så att det var ju lätt att stå ut där, kan man säga.
Det är ju, jag är ju född nästan som dig, jag är född 1971. Det du beskriver minns jag också väldigt tydligt. Jag är ju också ganska mörk för att vara svensk. Och då på den tiden så var jag väldigt mörk om man jämförde med hur människor såg ut i ett liknande medelklassområde som jag växte upp i. Hur var den uppväxten för dig?
Alltså jag måste ändå säga att större delen var ju positiv. Absolut. För att det fanns ju också en nyfikenhet kring adoption som byggde kanske mycket på naivitet också.
Du är en av de första generationen adopterade från Sydkorea till
Precis,
Sverige.
Precis, exakt. Så att jag skulle vilja säga att det har format mig på många sätt. Delvis det här med att det var inte så att jag behövde göra någonting speciellt för att stå ut från mängden.
Du stod ut som det var.
Bara genom mitt utseende. Och självklart, det vet ju alla som har liksom avvikt från mängden under tonåren, så är ju inte det kanske det absolut roligaste när man bara vill liksom smälta in och passa in i mallen. Men jag hade ju faktiskt ändå tur i den bemärkelsen att jag hade väldigt mycket goda vänner. Jag hamnade i en klass där liksom alla hängde med alla. och behövde liksom aldrig utsättas för mobbing eller ett utanförskap på det sättet. Men jag tror att i det stora hela så har det nog hjälpt mig i mycket, för att man lär sig också tidigt att göra ett val. Ska jag försöka smälta in i tapeten, eller ska jag försöka då istället nyttja det här till något positivt, att jag faktiskt står ut utan att ens behöva göra någonting åt det.
Att du äger din annorlundahet.
Ja, precis. Mm.
Ta plats.
Ja, så det...
Du hade ju också väldigt tjocka glasögon här förstås.
Ja, herregud, jag hade verkligen... Om vi pratar utseende kan man säga att jag hade allting emot mig då. Jag hade Coca-Cola-bottnar till glasögon. Jag har ju då minus 11,5 i synfil plus brytningsfel. Och jag hade tandställning. Så att det liksom var bara, okej. Okay. Och sen bestämde jag mig själv då, för att jag ville alltid ha lockigt hår, så jag gjorde någon snygg permanent där som, jag vet inte vad, herregud, man tittar på de bilderna så skrattar man ju ihjäl sig. Men jag tog mig igenom det också. Och tycker faktiskt att det har ju ändå format mig och varit en del i att ge mig skinn på näsan och våga ta plats och säga ifrån. Och,
Du har sagt att du har alltid haft en stark självkänsla och med tiden även då fått ett gott självförtroende. Mm. Var kom den där självkänslan ifrån?
Ja, jag tror att en del är säkert medfött. Och en del är en trygg uppväxt där jag verkligen kände liksom att oavsett vad som skulle gå snett så har jag en trygg punkt att återvända till. Det ger en inre stabilitet och en inre trygghet, tror jag. Att känna det, att man har den här ovillkorliga kärleken hemifrån. Hur mycket av det hänger ihop med att när jag var 6 månader så skickades jag i en SAS-väska från Seoul i Sydkorea med första planet, där flygvärdinnorna då tar hand om den här väskan och den här bebisen, 6 månaders bebisen, som flyger Seoul till Tokyo. Tokyo, Los Angeles, Los Angeles, Reykjavik, Reykjavik, Köpenhamn, Köpenhamn, Landvetter flygplats. Och där på Landvetter flygplats först då så hämtar mina föräldrar mig. Så det är ganska fantastiskt. Jag städade mina föräldrars vind nu i somras och hittade den här SAS-väskan då som jag kom i. Och det är ju helt otroligt när vi tänker på det idag. Och nu när jag har barn själv och tittade på min son Robbie när han var 6 månader och försökte liksom wrap my head around it, försökte förstå detta, att herregud, hur kan man skicka en 6 månaders bebis runt hela jordklotet och bara lämna över det till främlingar som ska liksom hålla henne vid liv, förhoppningsvis byta blöjor när det krävs och så vidare. Så ja, arv och miljö.
Vad gjorde du med den där väskan när du hittade den?
Jag tog en bild och sen fick den åka till tippen.
Aha, du slängde den?
Ja.
Du dumpade den?
Ja. Aha. Men jag har bilden kvar. Du vet, alla som har behövt dödsstäda ett dödsbo. Min pappa gick ju bort här för 2 år sedan och min mamma är vid livet och hon skulle flytta ifrån det här huset som de hade bott i över 50 års tid. Och det vet alla som har gått igenom den processen, när man kommer till en punkt där man till slut bara så här, nej, det går inte att vara sentimental längre. Utan man vill bara liksom skänka, ge bort och slänga. Och där var jag då under när jag hittade den väskan.
Ja, i intressant. Den Monica Björn, du har ju 30 års tid ägnat dig åt att vara en slags entreprenör inom hälsa och träning. Du är en av de första som tog spinning som träningsform till Sverige. Det här i början, mitten på 90-talet om jag minns det rätt, när folk började hålla på med spinning.
Ja, mitten av 90-talet var det.
Hur kommer det sig att du är en pionjär inom spinning i Sverige?
Slumpen, faktiskt. Jag hade jobbat och bott utomlands i några år, flyttade hem till Sverige, klev in där på Göteborgs mest populära gym på den tiden och lyckades snacka mig till ett jobb där. Och ungefär ett halvår efter att jag började på det gymmet så kom en av ägarna fram till mig och så säger hon att vi skulle vilja att du började hålla klasser i den här nya träningsformen som vi har hittat på en mässa i USA. Jaha, vad är det då? Nej, men det är inomhuscykling, spinning heter det. Varvid jag ser en bild på näthinnan där man sitter på en cykel och cyklar i en stor cirkel. runt och fattar liksom ingenting. Hon bara, nej, det är en stationär cykel. Okej. Nej, men så vi vill gärna skicka dig på en kurs. Och jag gick den utbildningen och började hålla klasser. Och sen bara några månader senare så fick jag möjligheten att ansöka till det internationella lärarteamet. Så jag sökte och blev antagen. Och så visade det sig att jag var en av de som pratade bäst engelska. För det var ju en blandning av europeer i det här teamet. Vilket innebar då att jag blev skickad både runt om i Europa och till Mellanöstern och till Asien och hela vägen bort till Australien då för att hålla i utbildningar och utbilda nya instruktörer i spinning. Så det i förlängningen innebar att jag reste i stort sett varje helg, fredag till söndag, och pluggade på universitetet under veckorna.
Och missionerade. Det är någonting du har gjort ända sedan den tiden, att du har varit någon slags missionär för olika saker.
Ja, det kan man verkligen säga. Och jobbat just med utbildning. Också haft privilegiet att jobba med saker som jag har älskat och känt väldigt passionerat för. Det är väl egentligen det som har drivit mig som en röd tråd i mitt egenföretagarjobb. Liksom. Det har inte varit så här att jag har suttit ner och gjort en plan att nästa grej kommer bli det här, utan jag har gått väldigt mycket på magkänsla och väldigt mycket på vad jag känner, liksom, det här är någonting jag brinner för.
Och när du brinner för något så verkar du också gå väldigt mycket all in. Jag tänker på när du är i tidiga 20-årsåldern och flyttar till Glasgow, du hittar kärleken där. Det är ju samma sak då, du kliver in på ett gym, och vad händer då?
Ja, alltså då får jag faktiskt skylla på lite grann den åldern som jag befann mig i då. Tidig 20-årsåldern, man äger världen, vad kan gå fel liksom? Ganska så här kaxig i sitt sätt. Men det funkade ju bra. Och jag var ju fortfarande i 20-årsåldern när jag flyttade hem till Sverige, så jag körde ju liksom samma metod där. Ni kan ju inte säga nej till mig, här är jag.
Så vad är det som händer när du kliver in på gymmet där i Glasgow?
Nej, men alltså då skrattar de ju lite grann och så säger de så här, men vem är du? Nej, men jag är från Sverige och jag har gjort det här tidigare, vilket jag egentligen inte hade gjort, inte i den graden som jag försökte påskina då. Och då säger de så här, nej men okej, du får göra en audition, så får vi titta på dig. Det gick uppenbarligen hem, så att jag är tacksam för den kaxigheten och också till viss mån naiviteten som kan komma med 20-årsåldern.
Just
det. Så att många kan känna igen sig i det. Världen ligger för en svötter och just det här att, ja men jag testar väl.
Jag tror en del 20-åringar har det. Jag tror inte alla 20-åringar känner att världen ligger framför deras fötter.
Nej, så är det säkert.
Men det här som jag tänker när jag har då gått igenom och tittat lite igen på dig utifrån och gått tillbaka, uppfattar jag som någon slags start på ditt yrkesliv inom träning. Att det börjar där med att du börjar hålla ett 20-tal klasser varje vecka i Skottland.
Ja, det stämmer. Så var det.
Och sen dess har du levt och andats träning. Och i princip försörjt dig på träning. Och haft din kropp som arbetsverktyg då.
Absolut.
I takt med åldern så ändras ju det arbetsverktyget eftersom kroppen förändras med tiden. Hur har det påverkat dig?
Idag så är vi på något sätt itutade i att vi måste få ont i kroppen. Kroppen kommer inte orka lika mycket som förut. Vi kommer bli svagare. Vi kommer inte orka springa långt och så vidare och så vidare. Och då vill jag hellre säga det att kroppen klarar fantastiskt mycket saker om vi då är smarta kring hur vi använder den. Och vi är smarta både kring hur vi tränar men faktiskt också hur vi återhämtar oss och vilar. Och då är det väldigt mycket så att kroppen klarar av väldigt mycket utmaningar, fysiska utmaningar upp i väldigt, väldigt sen ålder.
Mm.
Men man kan inte köra över sin kropp under tiden man blir äldre, utan man behöver bara bli mer lyhörd. Och verkligen använda sig av fler verktyg så kan man faktiskt bibehålla väldigt mycket både styrka, uthållighet och rörlighet i kroppen väldigt sent upp i åldern.
En sak som händer med klimakteriet är att det blir väldigt svårt att gå ner i vikt oavsett hur du lever och tränar och vad du stoppar i dig. Och en stor del av dina råd handlar också om hur man ska tänka kring vikt och viktnedgång. Vad är ditt budskap när det gäller vikten?
Ja, när det gäller den oönskade viktuppgången så för många kvinnor upplever att den kommer plötsligt och över en natt. Jag träffar så många kvinnor i det här åldersspannet mellan 45 och 55 då till exempel, som De har legat i krig med sina kroppar sedan tidiga tonår. De har gått på olika bantningskurer i stort sett i hela sitt vuxna liv. De är också vana vid många av de här kvinnorna att när de upplever oönskad viktuppgång så svarar de på det genom att träna hårdare och äta mindre. Problemet med det i klimakteriet är att det är redan som ett stresstillstånd i kroppen med det här hormonkaoset som har uppstått. Så när du äter mindre och tränar hårdare så är det stress, ytterligare stress för kroppen. Stress som, som kroppen i normala fall kan tolerera och klara av, men mycket svårare under liksom klimakterietiden. Så då är nummer ett är verkligen att tänka långsiktigt. Nummer två skulle jag säga är styrketräning. Klassisk, traditionell styrketräning, vilket betyder då att gör en övning, gör en 8-12 repetitioner, se till att vikten som du lägger till, eller om du då jobbar med egen kroppsvikt, för du har aldrig liksom tränat styrketräning tidigare, men att det är så pass tungt så att du precis orkar de sista två repetitionerna. Ta en paus, några minuter, gör en omgång till, ta en paus och göra en omgång till. Det är vad jag kallar för klassisk, traditionell styrketräning. Och det här gäller ju framförallt för kvinnor som har klimakteriesymptom. Och den sista punkten är ät tillräckligt med protein. Så att du verkligen kan tillgodogöra dig styrketräningen. Men också för att proteiner är det som mättar mest. Så med tillräckligt med proteiner så kan du dämpa det här sötsuget som väldigt ofta annars uppstår med att man inte sover tillräckligt.
Men det där låter ju som bra råd även om man inte genomgår klimakteriet. Det där låter ju som ett långsiktigt, generellt bra sätt att träna och äta på för både män och kvinnor genom livet.
Absolut är det så. Absolut är det så. Ändå ser vi så många kvinnor i klimakteriet som kämpar eller de kanske söker hjälp hos tränare som liksom piskar dem igenom riktigt högintensiva pass eller de själva är löpare sedan tidigare. De försöker att springa mer, de försöker att springa mer intervaller. Så att men absolut att de här råden går att applicera på både män och kvinnor och i tidigare ålder också.
Mm. Hela ditt liv har ju handlat om träning. Mm. Du går runt i träningskläder och du har ju sett på nära håll de här gymkedjornas reklam och liksom vad det är som kommuniceras från fitnessvärlden.
Mm.
Vad tänker du om det? Det budskapet, tycker du att det är balanserat? För du pratar ju om den funktionella kroppen och träning som ett sätt att orka leva ett bra liv.
Mm. Och du tänker du då liksom i hur gymkedjor marknadsför sig?
Jag tänker hela den här världen, eller vad som även, är budskapen och bilderna och rubrikerna och uppmaningarna.
Nej, men åh herregud, det finns jättemycket man skulle kunna göra där. Och det gäller ju egentligen allting ifrån gymkedjor och träningsanläggningar till kosttillskottföretag, till klädproducenter och så vidare. Och i vissa av de här segmenten kan man väl se något bättre inklusivt tänk.
Mm.
Tittar vi på gymbranschen, not so much. Och det finns jättemycket att göra där, åh herregud. Mm. Och även då i själva budskapet som du säger, kring att kan vi få liksom lite mer fokus på funktionen och då få liksom bilderna till att överensstämma med själva budskapet. Där finns det mycket att göra.
Jag har ju också varit en tränande människa hela mitt liv och jag har alltid provocerats oerhört av de här bilderna, det som kommuniceras ut, det som är tonen överhuvudtaget från hälsoindustrin, om vi kan kalla den så. Där man alltid alla ser så fruktansvärt glada ut på alla bilder. De ler så förbannat mycket. Och man vet ju att det inte är kul att träna alltid. Det kan ju vara skönt på många sätt. Men det är inte så kul är det inte att träna, att man står och ler liksom. Och det finns ju en återkommande kliché som hela tiden kommuniceras ut som är på det sättet.
Mm. Jag tror faktiskt att det hade behövts att tas in kanske personer med annan bakgrund som skulle pitcha de här reklamkampanjerna till att få lite mer verklighet liksom i både bildspråket och i texten. Jag tror att det blir svårt faktiskt för branschen att själv sanera sig i just den bemärkelsen. Mm. Det kanske är en ny affärsidé som vi ska starta.
De är för marinerade i sina egna leenden.
Ja, mm. Precis. Vi kanske ska starta den här rörelsen. Liksom. Se så svettig och arg ut som du ser ut egentligen på gymmet.
Mm. När du skrev den här första boken 2018 så upplevde du ju en frustration över bristen på kunskap som fanns på ämnet. Och du fick läsa på väldigt mycket själv. En annan frustration som du har liksom upptäckt, vet jag, när du har gett in i det här ämnet är hur forskningen ser ut och hur framtagningen av medicin ser ut. Att forskningen hela tiden är på mäns kroppar för att kvinnors kroppar är mer komplicerade och föränderliga, vilket gör att man ofta väljer mäns kroppar som modell. Och det gör man även när man tittar på djur, att man tittar på handjuren och inte hondjuren. Av samma anledning, tänker jag då. Vad är det som gör dig så upprörd här?
Ja, men är det inte helt otroligt 2022 att vi i hela västvärlden beslutar oss att det är en bra idé att utesluta hälften av jordens befolkning i forskning på människokroppen? Alltså jag kan både liksom förfasas, bli förbannad och till slut måste man liksom bara skratta åt det, för det är så tragikomiskt att det är på det viset fortfarande idag. Och det gäller ju då både när man liksom initierar till exempel forskningen på ett nytt läkemedel, då börjar man då på cellnivå och då är det hanceller vanligast. Och sen så går man vidare då på djur och då är det handjur. Och sen då är det liksom sista fasen, fas 3, när man ska studera det på människor. Och då är det större delen av studierna har absolut majoriteten män med. Och i de studier där man då beslutar sig för att faktiskt, ja men vi slänger in lite kvinnor här. Vi sträcker oss till att vi tar in hälften kvinnor då, för att det ser bättre ut på pappret. Mm. Då bryr man sig inte om att könssegregera resultaten. Alltså vad jag menar med det är att man särskiljer inte då, blev det olika typer av biverkningar för män och för kvinnor. Och det kommer ju till ett enormt högt pris för oss kvinnor. Och tittar vi då på, så finns det ju faktiskt då rapporter och studier gjorda där man då ser att 2017 bland annat så släppte amerikanska Food and Drug Administration, FDA, som lite slarvigt översatt det som USAs version av Läkemedelsverket. De släppte en rapport som visade att 8 av 10 läkemedel som drogs tillbaks ifrån den amerikanska marknaden drogs tillbaks på grund av de svåra biverkningar som de gav kvinnor. Och en av de svåraste biverkningarna, det var att medicinen var verkningslös på kvinnor. Men den gav biverkningarna. Och det finns mängder med exempel på det här, men vad jag vill bidra till det är att lyfta den här problematiken och göra folk medvetna om det. Och jag brukar säga det att när du väl har satt på dig de här glasögonen att granska kunskap utifrån det här perspektivet så blir du mörkrädd.
Utifrån kvinnlig hälsa-perspektivet?
Ja, utifrån inte bara kvinnlig hälsa men att man utesluter då kvinnor, för det har ju både med hälsa att göra men det kan ha också med andra aspekter i vårt moderna samhälle att göra. Och då brukar jag säga så här, jag brukar uppmuntra både kvinnor och män att applicera det här tänket till all den kunskap man har förskaffat sig fram tills idag och all den kunskap man kommer lära sig från och med idag, och helt enkelt bara ställa sig frågan, är det här kunskap som grundar sig på forskning även gjord på kvinnor?
Mm. Ja, jag förstår att när du skulle skriva din andra bok så var du så upprörd över det här och så förbannad att det påverkade språket och tonaliteten i boken, att du var tvungen att liksom...
Det stämmer. Jag var, när jag skickade in mitt första manus, hela manus till min förläggare och min redaktör, så skickade jag ett mejl med det manuset och så skrev jag det att den här boken är just nu för arg. Jag behöver er hjälp med att gå in och verkligen peka med hela handen vilka delar jag behöver skriva om så att man orkar läsa den.
Var det fullt av utropstecken? Ja. 3 utropstecken.
Ja, precis. Rödlagt. Nej, men, och då var det faktiskt 2 partier som jag mjuknade upp lite grann. Mm. För att man som läsare, man ska ändå förstå vikten i och tyngden i vad jag försöker förmedla, men det behöver liksom inte vara
så här
med versaler.
Du Monica Björn, du har ju arbetat som vi sagt här med träning hela ditt liv och du tog spinning väldigt tidigt i Sverige och till andra länder. Du var tidig med yoga och du har gått utbildningar utvecklat egna koncept som du har sålt vidare. Du verkar ha näsa för trender inom träning. Vad ser du om du tittar in i framtiden?
Det är en otroligt intressant tid just nu. För efter pandemin så är allting up in the air. Alltså allting är, inte omkullkastat, men det är verkligen upp- och nervända världen.
Just det. Det är som att man tagit ett pussel och kastat upp det i luften och så landar alla bitarna på.
Exakt så. Och det är egentligen, det här är ju den stora frågan som alla i träningsbranschen ställer sig just nu. Vart kommer det här att ta vägen? För delvis så har alla större kedjor sett, och delvis så såg de ju såklart ett enormt tapp under själva pandemin. Och den återväxten då när samhället öppnade upp igen till fullo har inte varit så stark som man kanske hade hoppats på eller trott. Under pandemin såg vi ju ett rejält uppsving såklart på online-träning och online-coaching. Kommer det att finnas kvar? Ja, till viss del, definitivt. Att försöka titta in i den här kristallkulan och titta framåt. Ja, om jag får gissa så tror jag definitivt att vi kommer befinna oss i den här limbon som vi är just nu ett tag till. Jag tror 1 till 2 år till innan det liksom börjar landa. Och det ligger väldigt mycket nu på de större kedjorna i precis det här som vi pratade om tidigare. Att hitta rätt tonalitet i att inte bara locka till sig de man har förlorat, utan även locka till sig en mer liksom, ny kund. Så jag tror limbo i 2 år till.
Innan pusslet har lagt sig igen. Du Monica Björn, du har ju skrivit 2 böcker här om kvinnors hälsa och träning och kost. Och har du en tredje bok på gång?
Jag bär på en idé. Den är absolut inte klar. Men framför allt så har jag inte energin än att sätta mig ner. Det kostar väldigt mycket energimässigt sett att göra det jobbet som krävs för att få ihop alla delarna. Och där är jag inte tillräckligt motiverad än. Men jag har lärt mig. Man ska aldrig säga aldrig, så kanske längre fram.
Jag tänker att det du har gett in på är ju helt nya stigar som du trampar på. Mm. Så det är klart att det är mycket, mycket jobb bakom.
Ja, allt. Och den nya idén som jag har hänger lite grann ihop med de ämnena jag redan har skrivit om. Men den behöver bli tillräckligt stabil för att jag liksom ska känna att nu är jag motiverad att sätta mig ner.
Ja, ska vi säga så, Monica Björn?
Tack snälla.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack till dig.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin intervjuade träningsprofilen Monica Björn. Den som mixar programmet heter Fredrik Nilsson och den som producerar är jag, Ulrika Stenström. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.